Hej, välkomna till dagens juridikpodden. En av Sveriges högsta polischefer, Karin Götblad, som är jurist och regionpolischef för Region Mitt, har hamnat i blåsväder. Åklagaren har utrett henne för ett antal gärningar men beslutat att det inte finns anledning att åtala henne. Men nu har rikspolischefen Anders Thornberg anmält henne till statens ansvarsnämnd och yrkar på en disciplinpåföljd. Och allting handlar om att hon har varit, enligt rikspolischefen, vårdslös i sin redovisning och i sina handlingar när det gäller attester utav räkningar, och dessutom inte i systemen lagt in sånt som är av intresse för hennes egen skatteplikt när det gäller bland annat resor till och från bostaden och arbetsplatsen. Vad säger vi, Ville?
Ja, vi säger väl från min sida i alla fall att det är intressant att den högsta polisledningen, det vill säga Anders Thornberg i det här fallet, är intresserad av att gå vidare med det här trots att åklagaren inte valde att göra det. Och det säger väl en hel del. Det är ju liksom inte första gången som Karin Götblad är lite blåsväder, och det verkar som att nu vill polisledningen att det här ska få konsekvenser.
Och det intressanta här är att man då anser att det handlar om att Karin Götblad systematiskt har haft en felaktig hantering som har sin grund i att hon varit, citat, okunnig på området. Och då ställer man sig den generella frågan: kan man vara en av Sveriges högsta polischefer och dessutom juristutbildad och inte veta hur man ska följa ett regelverk som inte framstår som allt för komplicerat? Vad säger du, Sara?
Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärt, det kan man ju tycka. Det framkom ju också att det här rör sig om 6 000 kronor, och det kanske man kan tycka är väldigt lite. Men precis som du nämnde här så handlar det ju om en systematisk felaktig hantering.
Alltså det som är intressant är, tycker jag, är ju att det handlar om just 6 000 kronor, och det tyder ju ännu mer på att polisledningen vill gå in här och statuera ett exempel, att man kan inte sitta i den positionen. Det hade kunnat vara någon annan än Karin Götblad, det behöver inte handla om henne, men man kan inte ha hennes position och be människor som inte är behöriga att göra det attestera fakturer, räkningar, kvitton, vad det nu är. Och man kan inte redovisa sina taxiresor till och från jobbet som en skattepliktig förmån. Så är det bara.
Jag tycker alltid det är intressant när man läser beslut i det här fallet, framförallt det från åklagaren som har då, utan att jag är mer insatt i utredningen än vad som har framkommit i det här sammanhanget, så är det alltid intressant att den här typen av okunskap och bristande insikter kring gällande regelverk och sådär påverkar uppenbarligen beslut om till exempel nedläggning när det gäller personer på den här höga nivån. Jag är inte helt övertygad om att till exempel åklagare eller Skatteverket skulle ha samma fördragsamhet med en vanlig Svensson som säger att jag visste inte att reglerna sa så här.
Nej, och så kan det säkert vara. Och jag tycker att det som blir problematiskt är att man tappar visst förtroende för människor i ledande position. Om de till exempel uttalar sig i media om någonting som är väldigt seriöst. Det kan ju vara skjutningar eller andra problem som finns då i exempelvis Karin Götblads region, när man vet att det händer såna här saker. Det är liksom, man tappar förtroendet lite när man har så pass hög position som hon har.
Sara, hur förtroendeskadligt kan sånt här vara när det gäller chefer på den här absoluta toppnivån?
Ja, någon i hennes ställning som sitter på Polismyndigheten borde ju kunna regelverket och lagen, såklart. Så att det är klart att det är skadligt.
Hon har ju tidigare varit inte bara regionpolischef utan faktiskt länspolismästare, därmed också myndighetschef i Stockholm i många, många år före den här så kallade omorganisationen. Och där kan man ju tycka att så elementära saker som att attest inte kan göras utav underlydande i beroendeställning borde ha präntats in i hennes medvetande, oavsett om hon var okunnig om det sen sin juristtid. Nu är inte Karin Götblad här och kan försvara sig, men det vore väldigt, väldigt intressant att få veta hur det interna, inte bara regelverket utan också systemet för att höga chefer ska tillgodogöra sig det, ser ut. Jag vet inte det.
Nej, det vet inte jag heller, och samtidigt kanske man kan tycka att den som då i de här fallen har attesterat det som Karin Götblad har bett om att attestera kanske skulle ha kommit med någon form av varning, eller åtminstone haft integritet nog att säga att det är inte min uppgift, jag har inte behörighet att attestera de här. Alltså, allting kan inte landa på den personen. Hon lämnar ett kvitto eller en faktura till någon som i sin tur attesterar. I så fall har ju den personen också antingen uppenbara brister i sin kunskap vad gäller hur det systemet fungerar, eller så vågar man inte säga nej för att man är i en underlydande ställning till den här chefen som ber en attestera.
Och det är just därför som det inte ska ske attesteringar från folk som är i beroendeställning. I det här fallet så är det biträdande regionpolischefen som har gjort det. Nu tror inte jag att de har någon hierarkisk skräck i den meningen, utan jag tror snarare att det är en principfråga att en underlydande chef som står i beroendeställning kan inte attestera en överlydande chef.
Nej, och det är klart att man måste ha viss förståelse för att man har respekt för sin egna chef, att man kanske inte alltid vill gå emot den personen när det handlar om såna här saker, för att man vet ju att det, även om det inte fungerar så särskilt ofta, så måste man ha respekt för att man har viss rädsla för att kanske förlora sitt jobb eller liksom frysas ut på något sätt. Så jag tycker inte alls att det är konstigt.
Nu har alltså då Anders Thornberg, rikspolischefen, på något sätt tröttnat på detta och anmält Karin Götblad till statens ansvarsnämnd och yrkar då på disciplin på följd för detta inom ramen för den arbetsrättsliga delen, det vill säga inte straffrättsligt, för det har åklagaren redan beslutat att lägga ner. Det lär följa fler nyheter på detta tema. Det kan jag vara helt säker på. Från ett rättsfall till ett annat, och det kommer från hovrätten för Västra Sverige och handlar om nödvärn. Ett punggrepp gjorde knivhugg tillåtet, skrev Dagens Juridik i veckan. Ville, du vet mer.
Ja, det handlar om två män som har börjat bråka med varandra, och det här bråket eskalerar så pass mycket att den ene mannen tar ett rejält grepp om den andra mannens könsdelar helt enkelt. Varpå den mannen som blir angripen försvarar sig med en isoleringskniv. Och hovrätten har nu faktiskt kommit fram till att det hade han rätt att göra. Han befann sig i en sån nödvändig situation att han frias helt från åtalet. Det fick jag lite intressant.
Han fick total panik, säger han själv, och kunde inte komma loss, va?
Nej, han fick total panik, och det som är roligt med det här, om man nu får säga att det är roligt, för det är ändå ett ganska allvarligt brott och så att säga fäkta mot någon med en kniv. Det är ju omständigheten att det då handlar om att han har rätt att göra det för att den här andra mannen har tagit tag i hans könsdelar, som då enligt hovrätten är ett mycket kränkande angrepp. Och ja, det är klart att det är lite kul.
Och har dessutom gjort enastående ont naturligtvis. Han säger, kan prata själv om att det här var som ett järngrepp där han inte kom loss och att han drabbas av panik. Och jag skulle nog kunna säga, om man ska diskutera i rent rättsliga termer, att det inte enbart handlar om nödvärnsrätt, utan det är närmast en reflexartad reaktion att till varje pris komma loss ifrån ett sånt grepp. Det kan jag säga som man, va? Och det kan i sig vara straffbefriande om du i reflex gör någonting som är oundgängligt i sammanhanget, va?
Ja, och sen så, men det som är intressant med det här är att när man hör då att någon greppar tag om någons könsdelar som det är här, och sen så hör man att den personen har försvarat sig med en kniv, är man inte helt insatt i hur liksom nödvärnsrätten ser ut och vilka rättigheter man har att tillta när man blir angripen, så kan det ju låta som att man liksom tar i lite väl mycket när man börjar fäkta och hugga med en isoleringskniv när man blir utsatt för ett så kallat skamgrepp. Men så är det alltså inte.
Det intressanta med det här är att det finns en uppfattning i Sverige om att man inte, citat, får göra någonting, slutcitat, om man blir angripen, när det faktiskt i själva verket är till stora delar tvärtom när det gäller nödvärnsrätten. Det är nämligen så att man får göra sånt. Det får inte vara uppenbart oförsvarligt det man gör. Det vill säga, det är att gå ett steg längre än att man bara får göra det som är försvarligt. Att det får inte vara uppenbart oförsvarligt. Det vill säga, man har alltså rätt, man har en marginal i en nödvärnssituation att agera över vad som egentligen den använda det våld som nöden kräver, som man brukar säga som talesätt i de här sammanhangen. Och de gångerna när man ser att nödvärnsrätten har gått överstyr, och det ofta brukar bli skriverier kring det, så handlar det ofta om man sätter sig in i fallet, att det är uppenbart obefogad våldsanvändning, oförsvarig våldsanvändning, som då i och för sig har följt på kanske ett brottsligt angrepp, men där man inte hade rätt att till exempel använda kniv eller slå ner någon med en påk eller vad det nu må vara, i vissa såna här närmast medborgargardes liknande företeelser.
Ja, men du beskriver det här innan, Stefan, som att du kan relatera till det här för att du är man. Hur du då, Sara, som är kvinna, hur ser du på det här?
Ja, jag kan uppenbart inte relatera till den panik ni killar och män kan känna vid ett sånt här tillfälle. Men var det inte så också att morbrodern hade ju en annan version där han säger att mannen hade först gått in i köket och hämtat den här kniven och barrikaderat en dörr. Och då hade han sprungit fram och tagit det här greppet. Och då kan man ju fundera lite på vad fick honom att ta till det? Hur skulle han kunna försvara sig mot den här kniven?
Nej, det är klart att om mannen har greppat kniven före det här greppet i syfte att angripa den andra mannen, då har han ju inte använt kniven primärt i självförsvarssyfte när han tog tag i den i vart fall. Det hävdar ju då den här andra mannen. Mm. Åklagaren driver också vidare här till hovrätten då för Västra Sverige från tingsrätten, därför att han ansåg att det var under alla omständigheter oförsvarligt att använda en kniv i sig. Mm. Vi har fall i Sverige där man har gått mycket, mycket långt i sin nödvärnsrätt, och till och med vi har några fall där man har dödat sin angripare och det har då ansetts vara nödvärn. Det rör sig om exceptionella tillfällen. Jag vet att Högsta domstolen har i ett avgörande slagit fast att det krävs väldigt speciella omständigheter för att överhuvudtaget få använda då ett våld som skulle kunna vara dödligt, till exempel i form av en kniv eller ännu värre ett skjutvapen. Va?
Men bara liksom säga, mitt i all den här, då, om man får kalla det komiken, så kanske den här typen av artiklar som vi skriver på Dagens Juridik ibland kan fylla ett gott syfte. För här märker man ju verkligen det som du säger, Stefan, att nödvärnsrätten är ganska långtgående när man blir angripen. Och i det här fallet så är det ju då enligt hovrätten uppenbart att han får använda det här våldet, eller i alla fall inte uppenbart oförsvarligt. Och det tycker jag är väldigt intressant. Alltså det säger någonting om faktiskt vilka rättigheter man har.
Och vad som framgår också, det är ju att den här morbrodern väger 140 kilo. Då kan man ju tänka, det var ju inte någon tunn man som angrep honom heller. Så där kan jag förstå paniken på det sättet.
Just det. Och dessutom så har det då handlat om en stark smärta. Och mannen gick därefter ut för att se efter, som han själv säger, så att allt satt kvar. Så det handlar alltså om inte bara en ren smärta och en skräck, utan också just det här som han själv säger, det är en panik som har utbrutit hos honom.
Ja, och när jag delade den här artikeln på sociala medier så var det såklart många som liksom hajade till och skrattade och tyckte att det var roligt för att det var en liten vitsig rubrik. Men det var också många som reagerade just på det sättet som vi har diskuterat här. Så, aha, okej. Okay. Men då får man alltså ta till en kniv om man blir angripen på det sättet. Och jag tycker det är intressant.
Så kan det gå. Vi ska gå över till något betydligt mer kameralt och organisatoriskt administrativt. Det handlar om Datainspektionen som har återkallat tillståndet för ett kreditupplysningsföretag som heter Yellow Belly. Och detta eftersom man har upptäckt att de har lämnat uppgifter om kreditfrågor på individnivå till sajten Mr. Koll, och det får man inte göra enligt Datainspektionen för det strider mot kreditupplysningslagen.
Ja. Vad ska man säga? Jag tycker på ett principiellt plan att det är alldeles för lätt att få tillgång till den här typen av uppgifter i Sverige. Alltså det är väldigt bra för oss som journalister ibland när man ska reta reda på saker och ting, men det är någonting med just kreditupplysningsinformation och sånt som jag tycker är lite obehagligt, att det är så viktig information att inneha idag också. Mm.
Och Mr. Koll har ju tidigare fått böter då för 35 000 euro för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Så man där noterade ju Datainspektionen även detta.
Nu ska vi säga också att det här bolaget då, Yellow Belly, de försvarar sig med att de inte tycker att de har gjort något fel, utan att det egentligen inte heller handlar om att de skulle ha överlåtit eller upplåtit då sitt kreditupplysningsregister till det bolag som driver Mr. Koll, utan bolaget levererar endast klusterinformation och adressinformation, skriver man. Bolaget anser att bolaget inte överlåter kreditinformation utan de facto skapar ett annat register som skickas. Det är således fråga om olika register, skriver då Yellow Belly, och det är ingenting som Datainspektionen instämmer i, utan man återkallar. Det räcker inte ens med en varning, tycker man, utan man återkallar alltså det här tillståndet för att få bedriva kreditupplysningsverksamhet.
Det tycker jag är jättebra. Jag tycker att Datainspektionen verkligen har trätt fram som en myndighet som tar sitt arbete på allvar jämfört med många andra. De går in och stoppar och de gör det de ska. Sen kan inte jag uttala mig om det här är rätt eller fel, men jag gillar när myndigheter agerar, och det tycker jag även med Spelinspektionen sen efter den här nya spellagen, att det verkar som att det händer någonting på de myndigheterna. De sitter inte bara och rullar tummarna och väntar på någon utredning eller nya regeringsdirektiv eller sådär. Så det är jag väldigt positiv till.
Det är intressant det du säger, därför att Datainspektionen tillhör en av de här myndigheterna som är liksom satta att granska inte bara sådana här kommersiella företag utan också annan offentlig verksamhet, och man pratar om enskild integritet och lite så här George Orwell-mässigt halvt rättshaveristiskt om att staten kan bli ond om man inte sköter sina registreringar på rätt sätt, och andra myndigheter, till exempel Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som har ett motsvarande uppdrag med att granska bland annat Säpo och militära underrättelsetjänsten och sådär. De ska ha i alla fall en väldigt fristående roll och kanske tagit på sig det också, men de får väldigt lite utrymme i svensk debatt trots allt, för vi kanske inte är så där jätteintresserade av integritet i Sverige. Det är viktigare att sätta dit terrorister, tycker vi kanske, eller?
Ja, men jag skulle säga att Datainspektionen ändå fick sig ett rejält lyft i samband med GDPR. Alltså, då vaknade det någonstans människor till angående Datainspektionen, för att det blev helt plötsligt en viktig myndighet och företagen blev varse att om vi slarvar med GDPR så kommer vi få Datainspektioner på oss och man måste ha dataskyddsombud. Så att då tycker jag ändå att de lyfte lite grann, och lite detsamma med Spelinspektionen som tidigare hette, tror jag, Lotteriinspektionen eller vad det nu var. De har ju också liksom lyft sig, och det tycker jag är viktigt att framhålla, för det är ganska många myndigheter som jag upplever inte gör ett särskilt bra arbete, men de här två, åtminstone det händer någonting.
Sara, du som har skrivit och granskat mycket när det gäller näringslivet och sådär, har man respekt för de här myndigheterna?
Ja, men precis som Ville är inne på här, så just nu de senaste åren så tycker jag att de har trätt fram mera och man har sett dem, och även personer som kanske inte är så upplysta har lagt märke till dem och känner till dem.
Dessutom så har vi med GDPR då, eller dataskyddsförordningen, fått ett enastående starkt verktyg i den här kampen, nämligen sanktionsavgifter som kan vara mycket, mycket svidande även för mycket, mycket stora företag. Va? Rättspraxis är väl inte helt klar på hur den här har utvecklats eller kommer att utvecklas, ska vi säga, eftersom det är rätt nyligen som det trädde i kraft. Men jag tror att näringslivet kommer att akta sig för de här felstegen i framtiden. Alltså.
Vi såg ju ett rejält sånt utfall i somras när British Airways straffades av den brittiska motsvarigheten till Datainspektionen och fick betala en rejäl summa pengar i sanktionsavgift för vissa passagerarlister som inte var enhetliga med GDPR-förordningen. Så att det finns ju verkligen åtgärder att vidta, och det tycker jag är intressant. Men om vi går tillbaka till hela den här grejen med det behöver inte röra just Yellow Belly och Mr. Call, men är det inte obehagligt att det finns så mycket information att hämta? Mr. Call, där kan man till exempel hitta de fyra sista siffrorna på nästan alla personnummer om man söker på Sara Johansson eller Stefan Wahlberg. Tycker ni det är bra?
Nej, alltså jag tycker inte det. Jag är för offentlighetsprincipen, och jag är för att myndigheter till stor del ska ha genomsyras av en transparens. Då. Men det ska inte vara så enkelt att få tag på det här som det idag kan vara genom de här sajterna. Dessutom, för att lyfta att en ohyggligt mycket högre principiell nivå, så resoneras det ju ganska friskt, inte minst utanför Sverige, beträffande det svenska systemet kring att staten ställer krav och tvångsvis tilldelar människor ett visst identifikationsnummer, alltså våra personnummer, men är inte beredd att ta ansvar för det när det sedan används i olika sammanhang som det inte är avsett att användas för. Och det här är många som har lyft på ögonbrynen åt när det gäller just Sverige, att vår offentlighetsprincip är all ära, men den kan missbrukas till att både förfölja människor, vilket vi har sett exempel på, men också av bluff och rena bedrägeri och svindlerisskäl kartlägga lämpliga offer för att utsättas för då till exempel påverkan eller bedrägerier. Va?
På ett personligt plan, Sara, vilka uppgifter skulle du kunna tänka dig och dela med dig om du själv fick välja vilka uppgifter som skulle synas på typ hitta.se eller Mr. Call? Vilka uppgifter skulle du kunna tänka dig att dela med dig av utan att det kändes problematiskt?
Ja, nu är jag så där lite hemlig, så att i dagsläget så syns jag inte alls. Men namn och adress, det är det enda. Jag vill helst inte dela med mig av så mycket mer än så.
Inte typ bilmodell eller hund eller katt eller...
Nej, bilmodell, då tänker jag att det kan vara lätt för tjuvar att se.
Vilket det har varit, alltså det gällde bland annat Harley Davidson motorcyklar för ett antal år sedan, där det var helt uppenbart att man gick på fordonsregistret och plockade fram var de här motorcyklarna fanns som man kunde åka och stjäla. Senast nu, förra året, så handlade det om BMW-bilar som man åkte omkring och länsade på inredning som man sen sålde väldigt dyrt utomlands, just för att man hade direkt access till och anonymt till då fordonsregistret. Och när det gäller kreditupplysningar, jag kan i alla fall ifrågasätta varför Skatteverkets uppgifter beträffande taxerad inkomst till exempel, och även för den delen tidigare tagna kreditupplysningar hos kreditinstitut och så, varför ska det vara allmänt tillgängligt för andra människor?
Ja, det är väl sannolikt bara någon förenklingsåtgärd för alla de här bolagen som delar ut krediter till höger och vänster. Jag kan inte tänka mig att det är något annat sätt. Du och jag har ju inget behov av att veta hur många gånger som UC har sökt på Sara till exempel.
Nej, och det där är ett oskick många gånger, att det blir till slut inte ett befogat intresse av att ta del av det här som det står i lagen när det gäller just kreditupplysningar, utan det blir någon form av allmän nyfikenhet. Och där kan man väl säga att media till stor del genom åren har medverkat till den här nyfikenheten, att släcka nyfikenheten genom att publicera listor på bland annat inkomster och liknande. Va? Så att det har ju blivit någon form av allmän cirkus kring den här typen av ekonomiska siffror.
Sen tycker jag att det är en väldigt stor skillnad. Låt säga att det finns uppgifter om alla fordon i fordonsregistret och man kan ringa dit. Då måste man ändå på något sätt aktivt ringa dit eller ta reda på det på något annat sätt. Men det är just de här sajterna där man söker på någon på nätet och får liksom all information. Du får hela personnumret, du får om personen är sambo, du får lägenhetsnummer, du får potentiell liksom försäljningspris på bostaden, du får antal chippade djur, du får allting. Och det bara finns där, det är så lätt att tillgå. Det krävs liksom inte någon ansträngning överhuvudtaget från den personen som vill ha reda på uppgifterna. Det är ju det som är problemet, tycker jag.
Situationen förbättrades ju knappast av den här lagen som kom för några år sedan, när man var tvungen att mantalskriva sig inte bara på adress utan också på ett specifikt utav staten stipulerat lägenhetsnummer. Det vill säga, idag kan man då se exakt vem en viss person till exempel är sambo med, vem som bor i samma lägenhet. Och det här handlar ju om att staten har ett kontrollbehov, anser man, för inte minst bidragsfusk ska kunna stävjas, att det ska inte kunna vara 70 människor folkbokförda i en och samma lägenhet. Så det kan man se nu. Men effekten av det andra hållet blir ganska integritetskränkande.
Ja, men det står ju till och med så här: William Eriksson, lägenhetsnummer, bla bla bla, tredje dörren från vänster, andra våningen. Alltså det är ju så pass mycket information som man kan tillskansa sig på till exempel hitta.se, som är en av Sveriges mest besökta webbplatser.
Nu ska vi också säga att Datainspektionen är redan i, när de här sajterna var i sin linda, starkt vände sig mot att de då kunde utnyttja de här grundlagsfästa utgivningsbevisen enligt yttrandefrihetsgrundlagen och kalla sig för journalistiska produkter. Och man menade att när det var uppenbart att det inte var journalistiska produkter, så skulle man då inte kunna åberopa ett utgivningsbevis. Och anledningen till att man då inte skulle kunna åberopa ett utgivningsbevis så lättsinnigt, det var att de som har ett äkta utgivningsbevis, till exempel Dagens Juridik, omfattas då inte utav reglerna i GDPR, för man anser att journalistiken måste få innehålla personuppgifter som annars inte får datalagras. Och då menar då Datainspektionen att det borde vara uppenbart för att de här företagen inte är journalistik, och därför så borde de inte omfattas utav rätten att få publicera sådana här uppgifter, helt enkelt. Men där har lagstiftaren inte agerat, och det har också från inte minst medias håll gjorts vissa välberättigade invändningar mot de här förslagen, när man säger var går gränsen och vem ska dra gränsen för vad som är journalistik och så. Så att visst, det finns både en uppsida och en nedsida med det här.
Ja, hur mycket som helst, men jag landar ändå i att jag tycker att det är lite läskigt med att det finns alldeles för mycket uppgifter på nätet.
Sara, alldeles rent generellt, är den personliga integriteten i Sverige på något sätt hotad genom nätet?
Ja, jag tycker att det ska inte vara för enkelt och lättillgängligt med de här offentliga uppgifterna som det är idag. Det är bara att kolla på en del sajter som finns på nätet där det pågår sådana här folkdomstolar där man tar reda på belastningsregister och så vidare och så vidare. Och genom sådana här sajter som vi pratar om idag så har de ju mycket lättare att få den informationen och sprida ännu mer skvaller.
Därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Tack också till er i studion. Ville, Sara, själv heter jag Stefan.
Tack.